Det här är P1, Sveriges Radio. Kritikstorm när socialdemokratisk koppling i DN-artikel utelämnades.
Vi har brustit där, det borde ha varit med.
Om frågan som journalisterna inte kan stoppa sig själva från att ställa till politiker.
Nämligen vilken statsministerkandidat som partiet ska stödja.
Och så frågar vi, har viralgranskaren blivit spökjägare på heltid?
Om vi nu skulle liksom råka med våra kameror spela in ett spök, då skulle vi inte visa det i programmet.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. I veckan har det stormat kring en DN-publicering. För att illustrera svårigheterna med att ta sig ut på arbetsmarknaden så intervjuade de en 28-årig kvinna. Men valet av case skulle snart stöta på patrull. Reporter här är Erik Petersson.
Nej, men vi har ju fått en del kritik för den här publiceringen och till viss del så tycker jag att kritiken var befogad.
Anna Åberg är redaktionschef på Dagens Nyheter.
Och vi har ju också gjort ett förtydligande i artikeln i efterhand.
Det var i tisdag som DN publicerade ett reportage om en nyutexaminerad kvinna, Anna 28, som sökte över 100 jobb men som till slut tvingats flytta hem till sina föräldrar. I slutet av artikeln framgår dock att hon nu faktiskt fått ett jobb, en provanställning på 4 månader. Och även om det i den första versionen inte framgick var hon jobbade, fanns det en liten ledtråd utplacerad i artikeln. På en bild tagen i en hiss kan man i bakgrunden se en liten adress. Sveavägen 68. Känt som platsen där Socialdemokraternas partikansli ligger. Snabbt börjar frågan växa på sociala medier och det visar sig att arbetsplatsen hon fått sin provanställning på är AIP Media, Socialdemokraternas mediebolag.
När DN då kontaktade henne så berättade hon att hon precis har fått en provanställning 4 månader. Och när vi träffade henne så har hon jobbat då en vecka, om jag har fattat rätt. Ja, och sen så görs den här intervjun och publiceras. Och sen efter publicering så uppmärksammas jag på att den här unga kvinnan då jobbar på AIP Media.
Det går nästan en hel arbetsdag innan DN uppdaterar artikeln och lägger till uppgifterna.
Hur kommer det sig att ni inte skrev ut det från första början då?
Ja, men jag kan inte svara på varför det blev så. Jag kan bara konstatera att det vi har brustit där och att det borde ha varit med från början.
Men det förstår man ju eftersom ni så att säga lagt till det i efterhand. Men du kan säga något om hur resonemangen gick där. Liksom, vad beror det där på? För alltså, i artikeln framgår ju också av bilder att ni varit på kvinnans arbetsplats. Ni publicerar bilder där man ser att ni är på Sveavägen 68. Blir inte det där rätt märkligt?
Jo, det blir det. Och det är ju därför som vi gör det här förtydligandet också. Men exakt hur resonemanget har gått till kan jag inte svara på för att jag var inte med i de diskussionerna.
I veckan har det stormat kring den här publiceringen. På sociala medier har DN anklagats både för att låta sig luras av Socialdemokraterna och för att medvetet gå deras ärenden. Tyckare och ministrar har kastats in i debatten och en publicering från SD-knutna mediekanalen Riks har delats flitigt. Men där framställs det som att DN inte alls berättat att kvinnan har ett jobb.
Det har varit rätt mycket rätt omfattande kritik. Den hårdaste varianten av den där kritiken är ju att ni på något sätt liksom sitter i Socialdemokraternas knä i er rapportering här. Vad säger du om den där hårdaste kritiken?
Nej, men jag har sett många former av den där typen av kritik senaste dygnet. Och det vände jag mig verkligen mot. Alltså dels att det här skulle vara liksom någonting som har serverats till oss från Socialdemokraterna och som vi bara har släppt igenom. eller att vi liksom medvetet har låtit bli att berätta om var den här personen fick sin provanställning och att vi liksom har valt bort det med flit, så att säga.
Det har ni väl i det här fallet dock gjort. Just i det här exemplet handlar det väl om att ni har valt bort att berätta det. Det måste man väl ändå säga. Alltså, ni har varit på arbetsplatsen.
Det är inte med i publiceringen, men det är inte så att man liksom har valt bort det för att vi inte vill berätta om det. Det borde ha varit med, men det är inte liksom att man aktivt har bestämt sig för att den här biten, det ska vi inte ha med för att undanhålla det från läsarna.
Men varför är det inte mer? Eller det handlar det om att liksom, vad är anledningen till att det inte är mer?
Det är helt enkelt ett misstag att det inte är mer. När artikeln var färdig i liksom slutversionen så var inte det med. Och redaktören och reportern har inte tänkt på att det borde vara med.
Vi har varit i kontakt med kvinnan, Anna, som säger att hela situationen varit galen och obehaglig. Hon har visat oss att förfrågan kom från DN och att hon där var tydlig med att hon nu fått ett jobb. Hon berättar också att hon hela tiden varit öppen mot DN om vilken arbetsplats det handlar om. Hon tycker också att det hela hanterats dåligt av DN. Att de borde skrivit ut att hon jobbade på AIP Media från första början och att deras rättelse kom för sent. Tillbaka till Anna Åberg.
Sätter inte ni henne i en rätt konstig situation genom att inte vara transparenta med såna här omständigheter i er publicering, så att säga?
Jo, absolut. Alltså, det är också en aspekt. Såklart ingenting som liksom de som jobbade med den här publiceringen förutsåg, men också en ytterligare en anledning att påminna om de liksom rutiner som finns kring när man, framför allt när vi intervjuar privatpersoner.
Det skulle ju säkert inte vara helt omöjligt att hitta någon som inte har ett jobb. Och har, förstår du vad jag menar? Att, hur starkt är det där caset om man ska beskriva just problemet att etablera sig på arbetsmarknaden som ung?
Jag tycker, med tanke på liksom den här diskussionen som har uppstått och så, att det hade varit bättre om vi hade hittat ett annat case. Jag tror heller inte att det hade varit svårt att göra det. Så det tycker jag.
Och nu tar vi en liten kort nyhet från veckan som gått.
Och så hände det till slut. GAD startade, eller åtminstone en GoFundMe-kampanj. En vecka efter att vi på medierna sökte Magda GAD för att höra hur det stod till med GAD News, så gick hon i tisdags ut i sociala medier och skrev att det nu går att stötta hennes mediesatsning GAD World. Insamlingen hade igår fredag redan dragit in 285 000 kronor. Och Magda GAD själv befinner sig just nu vid gränsen till Darfur för att samla in material till GAD Worlds första reportage.
Vilken statsministerkandidat vill ni ha? Vilka partier ska ni samarbeta med? Hur ska regeringen se ut? Ulf eller Magda? Magda eller Ulf? Ja, det här är ju frågor som ofta ställs av journalister till politiker. Och det är klart att det är viktigt. Men tar den här frågan lite väl stor plats just nu, när valet ligger ett knappt år bort?
Oavsett vem det blir så kommer den personen att få hantera den fråga som har förföljt, får man säga, Centerpartiet i många år nu. Ja. Nämligen vilken statsministerkandidat som partiet ska stödja.
30 minuter i SVT med Anders Holmberg. Torsdag den 30 oktober, några dagar innan Elisabeth Thand Ringqvist slutligen presenterades som Centerpartiets nya partiledarkandidat. Gäst är den centerpartistiska EU-parlamentarikern Emma Wiesner, som också sitter i partistyrelsen.
Och som av en händelse så har jag här
Pokémon-kort.
Runt 10 minuter in i intervjun langar Anders Holmberg fram två bilder på bordet. Magdalena Andersson och Ulf Kristersson.
Ja, eller bilder som vi använder ibland på dem. Alltså, här har vi de två statsministerkandidaterna som finns. Vilken tycker du Centerpartiet ska skulle vara bäst för Centerpartiet.
I vad som ser ut som SVTs version av sällskapsspelet Vem där slängs sen Jimmy Åkessons nuna fram på bordet och sen Nooshi Dadgostar.
Om jag för in den här personen i leken då, för att
totalt runt en tredjedel av hela intervjun, drygt 10 minuter, handlar om regerings- och statsministerfrågan.
Inte välja mellan de här. Alltså jag saknar ju Centerpartiets framtida partiledare här som ett val i mitten.
Jag förstår. Det kanske de allra flesta inte ser som superaktuellt just nu som statsminister.
Jag tror att väljarna kommer att bli besvikna om medierna under hela valrörelsen målar upp det som att valet 2026 står mellan två väldigt konkreta regeringsalternativ och det sen efter valet blir ett tredje alternativ som bildar regering. Och om det blir så, då har medierna inte gjort sitt jobb.
Där är Susanne Nyström, ledarskribent på Dagens Nyheter. Hon skrev i förra veckan en artikel med udden riktad mot just den här 30-minuter-intervjun, där hon menade att hela ingången är förlegad. De här två lagen som presenteras, skriver hon, är inte så självklara längre.
Journalister ska givetvis ställa frågor till politikerna om regeringsbildningen. Frågan är ju hur man ställer de här frågorna och inte minst hur man lyssnar på svaren. För om man bara accepterar svaret, jag är team Magdalena Andersson eller team Ulf Kristersson, då blir det fel i en tid när det inte finns två konkreta lag i svensk politik. Om man däremot lyssnar in andra svar, exempelvis om ett parti säger vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier efter valet eller vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier utom ett eller två efter valet. Och att man också är tydlig med vilka sakfrågor man kommer att driva på för, det vill säga vilken sakpolitik får man om man röstar på just det här partiet. Då är ju det också ett svar på regeringsfrågan och just nu är det ett betydligt mer sannare svar än vad det är om någon ska säga vilket lag den tillhör i en tid när det inte ens finns två lag.
Jag tar med mig Susanne Nyströms kritik mot SVTs 30-minuter-intervju med Emma Wiesner till programmets ansvarige utgivare Mikael Kutschera.
Just regeringsfrågan och att partier ska välja vilket lag de är på, vilken som är deras statsministerkandidat och så. I 30 minuter med Emma Wiesner så ägnas flera minuter åt det här och hennes svar får man känslan av godtas inte riktigt. Hon måste välja en statsministerkandidat. Varför är det självklart att ligga på i den frågan, tror du?
Jag tycker kanske att det är en lite elak tolkning av vad vi gjorde i 30 minuter. Här försökte vi borra i frågan hur hon och Centerpartiet ser på den här frågan som är väldigt omvittnat svår för partiet. Vägvalet mellan Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson i slutändan.
Jag ställer mig frågande till hur viktigt det här är för väljarna, de många väljarna där ute som ju bryr sig om mycket annat också än regeringsfrågan.
Henrik Ekengren Oskarsson är statsvetare vid Göteborgs universitet. Han får en känsla av att det här med regeringsfrågan kommit upp på agendan rekordtidigt inför den här valrörelsen.
Men det kan ju bero på att det är mycket nya partiledare också som avlöser varandra och första frågan de får är vilken lagtröja de tänker ta på sig.
Skulle du säga att det är ett medialt överfokus på den här frågan?
Ja, men det skulle jag nog ändå våga påstå.
Jan Theorell, statsvetare på Stockholms universitet, är inne på samma spår.
Jag förstår det. Det är inte oviktigt. Det är klart att det är en sakupplysning. Men jag kan också tycka att det är problematiskt. Därför att regeringsrösta kan man inte göra i ett valsystem av vårt slag. Vi har bara möjlighet att gå och lägga vår röst på ett parti. Regering, det röstar man på i presidentiella system, för då röstar man ju fram en president och det som är en president är ju den som leder regeringen. Så det är egentligen en främmande fågel vi försöker att introducera i det här systemet och fokuserar vi för mycket på den fågeln så gör vi det svårt. Och vi kan göra det svårt för väljarna och framförallt kan vi göra det väldigt svårt för partierna om de binder sig för hårt.
Jan Theorell är författare till boken 134 dagar om den långa och knöliga regeringsbildningen 2018. Ett huvudbudskap i den det var att partierna allt för hårt hade surrat sig vid masten och satt upp för många röda linjer åt alla håll i regeringsfrågan under valrörelsen.
Vilket ansvar har liksom media för att du, alltså för att vi behövde gå igenom det som vi gick igenom 2018 då?
Ja, men det finns ett ansvar. Det är ingen tvekan om den saken. Sen är det klart att det inte är mediernas ensamma ansvar. De har inte bara det ansvaret. Det finns väljare som vill veta det här. Men det kanske inte riktigt motsvarar det fokuset det faktiskt får.
I veckan så har det här vållat debatt i spalterna. På DNs ledarsida så har budskapet varit ungefär: sluta tjata på Centern om vilken sida de ska välja. Från andra ledarsidor och politiska reportrar så har det låtit annorlunda. Viktor Barth Kron skriver till exempel i Expressen att om Centerpartiet vill byta regering finns det faktiskt inget alternativ där inte Magdalena Andersson är deras statsministerkandidat. Därmed så är det rimligt att efterfråga ett tydligt svar. I sin forskning, säger Henrik Ekengren Oskarsson, är det tydligt att den här blockpolitiken och de låsta positionerna egentligen inte har stöd av en majoritet av väljarna.
När vi frågar väljarna i våra undersökningar hur deras egen önskeregering ser ut, så är det en majoritet av väljarna som plockar ihop en egen önskeregering som består av både röda och blå partier. Så att det stora önskemålet i val efter val ända sedan 2014 har varit en blocköverskridande regering i Sverige. Och det finns inte på valmenyn. Så det är en stor obalans i den representativa demokratin helt enkelt.
Är det en ordning, tycker du, som eldas på av medierna?
Ja, jag tror att det blir så. Medierna är väldigt, väldigt beroende av att man får stimulans, input, budskap från politiska partier. Någon har bestämt, eller man vill i alla fall marknadsföra, att partier måste välja sida. Och medierna, ja, de har tidsbrist, och det är väl kanske lite lätt också. Om man inte har tid att fördjupa sig i andra sakpolitiska frågor, så blir det här, de här spelorienterade frågorna blir väldigt lätt att ta till. Så då blir ju första frågan i varje intervju: vilken sida av politiken tänker du välja?
Vad tänker du om det där? Alltså, har medier ett större ansvar då att försöka bredda samtalet och försöka bryta upp blockpolitiken eller tvinga politikerna att fokusera mer på sakpolitik och sådär? Eller vad tänker du om ert ansvar i att det finns en cementerad blockpolitik?
Ja, men jag tänker att vår uppgift är inte att vara för eller emot blockpolitik eller för eller emot blocköverskridande regeringar.
Mikael Kutschera.
Det är ju ändå, tycker jag, en fråga för politikerna och ytterst väljarna.
Det kan låta naivt, ja nästan lite larvigt, när en partiledare för ett pyttelitet parti svarar: vår partiledare är vår statsministerkandidat, när en journalist trycker på i regeringsfrågan. Men det är ju faktiskt precis det som är grejen med vårt system egentligen, säger statsvetaren Jan Theorell.
Och egentligen så tycker jag att alla partier skulle kunna säga att det är vår partiledare som är vår statsministerkandidat. För det är klart att det, hade man fått önska så är det ju så. De hade allra helst själva fått statsministerposten. Det är inget konstigt svar.
Borde journalisterna chilla ner lite grann och liksom ta det där svaret bara?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker det där är det kanske är en av de tydligaste illustrationerna på det där överfokuset.
Vi vet att Halloween var förra veckan, men vi kan inte låta bli att dra ut lite på spökerierna. För nu i veckan sändes det fjärde och sista avsnittet av TV4s nya satsning Kalla kårar. Lett av den gamle viralgranskaren Jack Werner. Formatet kommer från BBC och sorteras in under kategorin dokumentärer på TV4s hemsida. Programmets ambition sägs vara att gå till botten med folks upplevelser av till synes oförklarliga fenomen. Men frågan är om de lyckats. Vår reporter Joanna Korbutiak stålsatte sig mot skräcken och klickade igång TV4 Play.
Jag har aldrig varit med om något som har fått mig att tro på spöken. Men i 10 år har jag drivit en podd om svenska folkets oförklarliga upplevelser. Och visst har det funnits berättelser som har fått mig att fundera på den där gamla paradoxen. Att om det nu inte finns spöken, Varifrån kommer alla berättelserna om dem?
Dimman ligger tät när en svagt upplyst Jack Werner med rockkragen uppfälld tittar rakt in i kameran och förklarar programmets upplägg.
I den här serien ska jag försöka hitta svaret på den gåtan. Till min hjälp så har jag experter, vittnen och experiment, men också kyrkböcker, arkeologer, gamla arkiv. Så, handlar det här om spöken? Eller hjärnspöken? Jag heter Jack Werner och det här är Kalla kårar.
Jag hade ju verkligen sett fram emot det här programmet och följt när Jack Werner har liksom pratat om det och gjort promotion för det.
Det här är journalisten Jakob Olsén som jobbar på tidskriften Filter.
För att jag såg verkligen fram till att ha ett program där man verkligen tar människors oförklarliga och kanske då upplevda paranormala fenomen på allvar. Det tycker inte jag är något, liksom en konstig ansats, och det var ungefär det jag hade väntat mig. Problemet är bara att jag inte tycker att man tar det på allvar och att det blir lite av en pyspunka.
Han blev så besviken att han skrev en kritisk krönika direkt efter premiäravsnittet.
Och vi måste ju ändå börja precis som i Kalla kårar, så att jag säger, Jakob, tror du på spöken?
Nej, jag tror inte på spöken.
Däremot så tror han på Jack Werner.
Jag vill ändå börja med att jag liksom har vuxit upp med Jack Werner. Att jag har sett upp till honom och lyssnat på hans Creepypodden. Och jag till och med haft hans bok om källkritik som kurslitteratur. Och sett upp till hans viralgranskningar och källkritikbyrån. Jag tycker att han har varit en skicklig journalist och är en skicklig journalist. Och det är väl lite där som mitt problem med Kalla kårar kommer in. Att jag ser Jack Werner i första hand som journalist. För att, liksom, att göra spökprogram är ju i sig inget konstigt. Till exempel Jocke och Jonna Lundell har ju sitt spökjakt.
Okej, det är någon som har kastat någonting här. Det kom någonting. Dogge sa att det kom något kastandes.
Va? Eller så har vi klassiken Det okända.
Någon gör sitt bästa för att skrämma både gäster och personal och verkar vilja ha slottet för sig själv. Men så blir det inte, för nu är vi här.
Men någon som är annars så duktig på att gå till botten med saker och ting och liksom lär ut om källkritikens principer, där han gör program, då tycker jag att det blir väldigt märkligt när man inte riktigt förhåller sig till det där.
Hur skulle man ha gjort för att ta dem på allvar då? Vad är det du saknar?
Jag misstänker att det mesta går att förklara med psykologiska effekter. Hade man tagit det på allvar, alltså verkligen velat utreda saker och ting, så då tänker jag att man hade kontaktat en vittnespsykolog. Vi vet utifrån forskning att människor är rätt kassa, vi är rätt kassa på att minnas händelser korrekt.
Istället för en vittnespsykolog har Kalla kårar kallat in fysikern och vetenskapsskribenten Jonas Enander, som beskrivs som skeptisk till det övernaturliga.
Självfallet blir man jätterädd. Men en möjlig förklaring skulle kunna vara det som kallas för urban exploration. Olika människor...
Och religionspsykologen Sara Duppils, som forskar i spiritistiska upplevelser och är öppen för att det kan finnas något mer där ute.
Det finns ju en tanke om att våran fysiska eller objektiva värld då, att den ligger parallellt med en annan värld eller flera andra världar.
Men lite det som vi skulle kunna sammanfatta som falsk balans. Att man låter en expert då inom spöken ta lika mycket plats med sina teorier som en forskare. Och så kan en journalist inte riktigt jobba. Att, för problemet är ju att den som lyfter fram teorierna om att psykologerna beror på spöken, den har ju nästan ingen bevisbörda, utan det räcker bara med att folk har sagt att det spökar och då skulle det alltså kunna bero på att det spökar. Medan fysiken då måste ju bevisa sina teorier med antingen då experiment eller dokument eller liknande.
Vad säger då Jack Werner själv om kritiken? Jo, det ska ni få höra. Men först den obligatoriska starten.
Jack, tror du på spöken?
Nej.
Vi tar en sak i taget och börjar med kritiken om att programmet inte håller vad de lovar. Att de inte lyckas gå till botten med vittnesmålen i programmet. Och där menar Jack Werner att det är helt medvetet.
Om man ska tilltala både de skeptiska och de troende hela vägen ut, då ska man i det skeptiskas fall ha med en vittnespsykolog som Filter har efterlyst, som säger att allt det här är naturligtvis inte autentiskt, inte sanna upplevelser eftersom att spöken inte finns. Eller så om man ska försöka tilltala de troende rakt ut, så ska man ha ett medium som kan ge en så att säga spiritistisk förklaringsmodell till det hela. Och de där två vägarna har vi valt bort båda två av det skälet att vi vill stanna kvar i mitten. Vi vill inte landa i de återvändsgränderna eftersom att det på ett sätt är återvändsgränder. I det ena fallet för att om allting kan vara inbildning, varför ödslar vi då tid på det? Och det andra är om allting är spöken, varför försöker vi överhuvudtaget skärskåda det?
Alltså jag tycker att det är en ganska konstig inställning.
Jakob Olsén igen.
Det verkar ju som att man då medvetet inte velat uppfylla det här löftet om att gå till botten med de här människornas upplevelser. Men alltså jag fattar ju utifrån att det hade kanske inte blivit ett lika bra underhållning av det i så fall. Men det hade åtminstone blivit bra journalistik.
Jack Werner står dock fast vid Kalla Kårars mittenväg. Så pass att han menar att den skulle trumfa chansen till ett världsskop.
När vi gjorde det här jobbet så slogs jag av insikten att om vi nu skulle liksom råka med våra kameror spela in ett spök, alltså ja, ta den tanken för vad det är, då skulle vi inte visa det i programmet. För att det handlar inte om det. Det handlar inte om att vi som avsändare ska uppleva liksom, nu har vi blivit övertygade på åt det ena eller andra hållet.
Men vadå, om ni presenterar er som journalistik, ni ska gå till botten, men om ni då skulle hitta något, då måste ni väl berätta om det?
Inte ett spök. Jag tror inte det. Nej.
Okay. Men vad då, för att du skulle vilja att ni skulle framstå som galna då? Eller?
Jag tror att det skulle börja handla mer om oss då, bara. Och det är inte poängen. Formatets avslutande fråga, vad tror du? Återigen, man vill inte liksom stänga en väg där. Och det är klart att om vi i programmet säger, och så såg vi ett spöke. Alltså, då har man ju ganska tydligt styrt det där.
Ja, men om du såg ett spöke.
Jo, men om jag såg ett spöke. Gjorde jag det då?
Nej, men det kan man väl presentera. Här såg vi något. Vad tror ni att det här är?
Mm, ja. Mm.
Jag hoppas att ni, om ni ser ett spöke, ändå...
Nu har jag ändå kallat dem så himla många år och det har inte visat sig något, så att jag börjar tvivla.
Då återstår den andra kritiken. Den om att det är extra problematiskt att det är just han som leder det här programmet. Jack Werner, som vunnit Stora journalistpriset för Viralgranskaren och skrivit böcker om källkritik som används som kurslitteratur på journalistutbildningar.
Ja, precis. Det är en vanlig spaning att så här, källkritik och spökhistorier, det är disparat. Hur går det ihop? Jag håller inte med om att det är disparat eftersom att i grund och botten är jag varken särskilt intresserad av att säga actually så har du fel. Eller som i liksom, av skräck som fanger. Det är inte, mitt intresse ligger inte i någon del av de där två polerna, utan mitt intresse ligger helt och fullt i vad berättar vi i vardagen för varandra och hur kan man förstå det? Och det är det också, det är det som driver mig till att titta på varför felaktiga saker får stor spridning eller varför spökhistorier fortfarande än idag attraherar oss så mycket. Så att jag har aldrig haft problem med att få upp de där två i min yrkesroll.
Men du är inte det minsta orolig då för att du sätter lite av din källkritiks legacy på spel här?
Jag är stolt över mitt arbete som källkritiker, men när det kommer till det här rena att säga kolla innan du delar, man kan bara göra det så många år innan man börjar tröttna på sig själv.
Du behöver inte vara den Jack Werner längre. Du har lämnat över stafettpinnen.
Det behövs i alla fall inte någon jävla näsvis kille som säger kolla innan ni delar. Den rollen tror jag är helt överspelad.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Slår du över till vår grannkanal P3 i helgen? Spetsa öronen vid hel- och halvslag och tipsa oss om något låter mysko. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.